Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så, nu är jag redo. Ja, jag är också. Du har det där bakis slämmet eller?
Ja, ja. Ja, men totalt jävla uttorkad i hela kroppen.
Vi skulle kunna köra så här som GV, så 10 minuter hostningar.
Då säger vi hjärtligt välkomna till det 42 avsnittet av podden Släpp sargen. Robby Figren, du hade en traumatisk helg såg jag.
Ja, gud ja, hemsk. Hemskt soft.
Ska du berätta för folk vad du har gjort?
Nej, så här var det faktiskt. Vi hade en ledig helg. Och det var ett tag sedan faktiskt. Vi har fan gnuggat stenhårt, jag måste inte säga det. Och det är ingen så här, säga bara för att, för det är ändå ingen här som lyssnar kanske på vårt svenska snack. Men det har varit liksom mycket träning, mycket hockey, så vi hade ledig helg. Så att jag kände att jag behövde ladda på lite, ladda batterierna. Så jag åkte ner till Milano en helg. Träffade vädret, solen. Så...
du låg väl vid en pool och drack lite öl. Det var väl det du gjorde, i
ja,
solen.
Ja, nej, exakt. Jag följde faktiskt väderkartan och där det var sol dit åkte jag, och så åkte jag dit och sen, ja, jag var ju så jävla seg, så att jag låg vid poolen i 2 dagar ungefär.
Jag tycker det såg kanon ut.
Ja, men det var skönt att bara ligga och tänka, reflektera lite över livet och vila upp, så det var skönt.
Ja, men mysigt. Vi är ju inne i september nu. Nu börjar det på något sätt på riktigt i kalendern. Vi kör liksom podd varje vecka och vi är dryga, vad fan blir det, 9 dagar eller något i den stilen, beroende på hur man lyssnar, till att det drar igång på fullast allvar. Det sakta men säkert närmar vi oss att det är igång på allvar.
Alltså, kom ihåg att vi snackade så jäkla länge innan slutspelet, att vi var runt hörnen bara. Nu är vi runt hörnen av att vi ska in här nu i slentrianen som vi båda gillar, du och jag. Och du, by the way, jag kommer gå in i den här säsongen, den här utan bankomatkort också, för jag glömde säga det när jag var i Milano. Det var ju så härligt som det var. Men
gå in i säsongen utan bankomatkort. Ja, vad hände?
Ja, men innan jag glömmer det. Ja, nej, men jag skulle ju åka hem. Åker till Milano centralstation. Ja. Har ändå 50 minuter på mig, tänker att man, fan, jag hinner pilla i mig en pizza här nu innan jag drar. Jaha. Gör det, och så betalar jag och allt sånt där. Så sitter jag och kollar på biljetten och inser att jag är på fel centralstation. Jag satt på Milano centralstation. Och jag hade alltså ungefär 20 minuter på mig att ta mig till, vad heter den där, Milano Lembrata eller någonting. Så att jag stack därifrån, lämnade bankkortet och var ganska tjurig på min hemväg.
Fy fan, ja. För en person som gillar att vara liksom på en centralstation 20 minuter innan tåget går, så låter ju det där helt fruktansvärt.
Ja, nej, men jag är likadan, och det var ju därför jag var så tidig, och det var ju därför jag hann med en pizza. Men slutade i fiasko ändå. Men absolut, hockey runt hörnet också.
Men du, varför blev du av med bankomatkortet? För att det skedde med tåget?
För att jag blev så jävla stressad när jag satt där och insåg att jag var på fel station. Så att jag ställde mig och fick ju ta löpet till första närmsta taxi.
Det är...
Men vad fan, det är, man är ju född i uppförsbacke, så det var inte så att det var något chockerande direkt.
Nej, ja. Men då, jag inledde med att säga att det var traumatiskt. Det var det såklart inte, men det där var ändå lite jobbigt kanske.
Ja, en sån fin helg ska avrundas på ett sånt jävla skitsätt.
Ja, är det piss. Men för att lyfta upp det från skiten, så får vi väl fixa ett kanonavsnitt idag då.
Ja, nu kör vi.
Jajamän, då åker vi. För några veckor sedan, jag tror det var i samband med att lagen började visa upp vilka matchställ de ska spela i säsongen 21-22, så skrev jag ut följande på Twitter: finns nog inget inom hockeyn jag bryr mig så lite om som hur lagens matchställ och sådant ser ut. Härligt att andra brinner rejält för det där. Det är givetvis bra, men är rätt glad att jag slipper ytterligare ett hockeyämne att känna lite väl starkt för. Då blev jag rätt snart öppet konfronterad av bland andra herr Figren.
Mm.
Det där gillade du inte?
Nej, det gör jag inte. Alltså jag vill ju hålla med dig lite, för det är ganska sekundärt inom sporten. Men däremot så tycker jag att det finns någonting i matcher, alltså i alla sporter.
Ja.
Jag tycker att det är, alltså det är ett coolt ämne på något sätt. Det är kul, jag är ganska glad att vi ska snacka om det och runt det.
Ja.
Jag ska säga, jag är inte förbannad på dig. Jag förstår liksom, sporten A och allt det andra B. Jag förstår det. Men ja, skönt att vi har lite olika åsikter ändå.
Ja, men jag tror det kan vara bra att vi har det ibland kanske. Och folk brinner ju något enormt för det där med matchdel och sådär. Det är bara jag som är lite dum i huvudet och knappt gör det. Alltså så här, jag kan ju fortfarande ha en åsikt eller gilla slash ogilla något, men det är liksom väldigt, väldigt långt ner på min prioriteringslista. Och det verkar ändå som att du halvköper. Men vi får se här. Bryr man sig som spelare om hur ens ställ ser ut? Alltså, ser man fram emot när det kommer?
Alltså, jag kan nog göra det. Jag tror att det finns ett par spelare i varje lag som... Alltså, det är inte så att man värdesätter det högst i livet. Men jag tycker att det är intressant. Och jag tycker att det är intressant liksom, när det ska släppas någon ny matchtröja eller... något sånt där. Det är lite kul att lägga sig i. I Frölunda så, då var ju COL ganska nytt och sådär.
Ja.
Och att man skulle ha speciella tröjor för det. Då var jag alltid inne hos matriserna och liksom påpekade lite om matchtröjorna. Så här, man kunde välja mellan lite olika sätt och sådär.
Jaha!
Så att de spelar i svart på hjälmar och byxor, det är faktiskt undertecknat som har varit inne med sina smutsiga fingrar där och petat.
I CHL menar du nu, eller?
Exakt, exakt. Men jag har sett att de bara har behållit det, så att helt fel ute kan jag inte ha varit.
du sätter avtryck liksom långt efter att du har lämnat en klubb också.
Exakt. Nej, men det är kul, det är väl intressant. Men fan, kan det vara så här att du är så skeptisk till detta för att liksom det svängs ju inte så himla mycket med matchtröja. Det är ju det. Alltså det är ganska likt ändå matchtröja efter matchtröja, ja, i Sverige. Alltså skulle ditt lag då, Frölunda, komma ut liksom i en bajsbrun dräkt med liksom neon, alltså då kanske du hade höjt lite på ögonbrynen, eller?
Ja men så här, då hade man ju hajat till.
Ja.
Nu är det liksom ganska liknande på de flesta hållen år efter år.
Ja.
Men en snackis där till exempel är ju ofta reklamen. En hel del lag kör liksom blaffor och andra är bättre på att integrera det med i tröjan. Hur tänker du kring det?
Alltså, det ser ju inget snyggt ut. Det kan ju ingen människa i hela världen se. Sen tycker jag att man kan göra reklamen på olika sätt. Mm. Alltså, jag vet ju att både AIK och HV körde endast vit reklam på sina dräkter.
Ja.
Och det gör ju att allting smälter in. Det ser inte lika hektiskt ut. Det ser liksom inte ut som någon som har varit och lördagsshoppat på Carlings på något sätt. Det är, alltså, det är lite mer stilrent liksom. Hänger med lite på vad jag menar. Det ser inte så hektiskt ut.
Det var så himla specifikt. Ja. Lördagsshoppat. Ja. Ja, men jag fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar. Men alltså så här, brallor, hjälm, handskar, är sådant lika viktigt rent estetiskt eller visuellt enligt dig?
Jag kan ju tycka att, alltså för det första, jag på mina matchdräkter, jag vill bara ha två färger vill jag ha. Jag vet inte, jag tycker att man ser mer liksom, fan ska jag förklara det här, stabil. Nej, men man ser ren ut på något sätt. Alltså man ser omskött ut. Så fort det blir liksom tre...
Det är inte lika plottrigt kanske.
Nej, men exakt. Och så fort man blandar in då tre färger och all den här reklamen, så blir det ju bara liksom jobbigt för ögat.
Men det låter som du har tänkt mycket kring det här. Jag tror du tycker det är viktigare än vad du liksom ger sken av. Din prioriteringslista är ju liksom ett matchställ, två lönen, tre att vinna sporten liksom. Tredje plats.
Ja, men fan, jag känner att jag eldrar upp mig själv här också alltså. Det är... Men vi är ganska, eller i Sverige så är man ju ganska skonad med reklam. Men det finns ju andra ligor där man har liksom,
ja.
Vissa har ju reklam på skridskorna. Jag har till och med sett, undrar om det var i Finland, där man hade på insidan på visiret liksom.
Va?
Ja, men liksom det blir ju som en ganska en kant liksom. Har du ett ganska stort visir så något gäng som har liksom på insidan på visiret. Det har det gått lite långt alltså.
Då börjar det nästan nå att det är fascinerande tycker jag.
Eller farligt.
Så, men så här, saker kan alltid dras till sin uselhet så att det blir fascinerande. Ja. Det där tycker jag nästan liksom landar där.
Ja, vi kör ju på klubben här så här varje gång man kvitterat en klubba som man har prysat för, det har vi varit inne på, så ska man dessutom ta som ett klistermärke och sätta på klubban.
Aha.
Det är också lite så här. Jaha, men fan, jag har ju degat för den här racken.
Degat, det där är ju en sanning med modifikation.
Ja, det är det ju såklart. Men okej, okay, ja. Jag har tagit från min utrustningskassa här nu.
Exakt, precis. Men finns det något lag, nu blir det inte så bra att prata om matchtröjor och hur de ser ut i en podd i och med att vi kan inte visa bilder. Men finns det någon klubb du mött här hemma i Sverige som du alltid liksom genomgående har känt att fan, de har hittat rätt vad gäller matchställ?
Alltså inte som alltid har, tycker jag. Jag tycker HV har haft ganska snygga dräkter genom tiderna.
Ja.
Det tycker jag. AIK tycker jag.
Mm.
Gnaget som har två färger då, som man spelar på.
Mm.
Ytterst lite vitt liksom i det svartgula.
Ja. Brynäs har ju varit en snack i senaste året med tanke på...
Ja, men vet du att jag tycker inte det. Jag tycker inte det.
Att den är så snygg?
Nej, nej.
Men den är ju ruskigt clean. Men det går inte hem hos Figren ändå.
Nej, men det är väl klart som korvspad att de ska ha cred för att de inte har reklam och så. Självklart. Men alltså tröjan i sig är ju inte aesthetical pleasing to the eye. Det kan man ju absolut inte säga.
Nej, nej, nej. Ja, okej.
Okay. Alltså, det är ju hopplotter liksom. Sen alla de här gamla hövdingarna som sitter på läktarna äter massarin och kokkorv och... De tycker minsann att det är så mycket tradition och liksom hej och hå, absolut. Och det är ingen reklam, men själva matchtröjan i sig är ingen snygg. Och de här vita siffrorna som de har skakat ur.
Mm.
Blir lite träningströja. Det blir lite träningströja kan jag känna. Men jag har faktiskt skrivit ner lite andra matchtröjor här också. Som, får jag ta dem eller? Alltså,
ja, absolut.
Nämnde jag Djurgårdens försäsongströja? Eller?
Alltså den de har i år eller?
Ja, de har haft den i två säsonger nu tror jag. Eller tre kanske till och med.
Ja, okej. Okay. Ni får googla helt enkelt. Vad tycker du om den?
Ja, men alltså den är ju, om jag ska förklara den så, den är ju ljusblå i botten och mörkblå i siffror och sånt.
Ja, ja.
Alltså då har vi två färger, det ser väldigt klint ut.
Förstår.
Ja, nej men alltså som sagt, jag vill ha rena. Två färger bara, så enkla, inte för mycket liksom linjer och streck och stjärnor och eldflammor och...
Ja men det är tydligt, jag tycker det är ändå så här tydligt hur du tänker.
Mm, mm.
Så det uppskattar jag. Har du någon mer där i backen?
Alltså det är lätt att säga typ, alltså NHL:s tröjor då, i och med att de inte har reklam. Där gillar jag också lite det enkla. Mm. Toronto har ju en snygg tröja.
Mm.
Får jag vidga vyerna lite kan jag gå till Frankrikes... Frankrikes bortatröja i fotbolls-VM blir det va, 2018.
Okej.
Nej, men som sagt, så länge jag bara får till två färger liksom, att det är väldigt enkelt, då är jag nöjd.
Fattar. Spelare kommer ju alltid välklädda till match. Det är kavaj och välstruket och sådär. Det kan jag gilla. Alltså,
mm.
Jag har ju lite svårt att själv anamma den här hetsen som det är. Ja, nästan är, vill jag nog påstå, kring matchställ och sådär. Men jag kan tycka det är härligt att man på ett nästan lite högtidligt sätt kommer välklädd till arenan.
Mm.
Alltså, hur känner du kring det? Här kan jag tänka mig att vi är på samma plan.
Det är vi absolut. Sen... Alltså man har ju varit med om olika dresscodes till matcher liksom. Olika klädkoder där den ena varit jobbigare än den andra. Alltså,
vad styr det där?
Ja, det är nog folk på kontoret blandat med kanske ledande spelare. Det är lite olika sådär. När jag spelade den här juniorligan i Kanada, då var det ju kostym till precis varenda match. Alltså helt kittad.
Ja,
okay. Då var det såhär, ja, nej, men du kunde ju, du vet, gå... in på bussen, åka buss i 10 timmar. Och det är inte så att du sitter i kostymen då, utan den hänger ju du upp i din kostymväska.
Aj.
Och sen sätter du på den för att gå maximalt
35 meter in till hallen. Och samma väg tillbaka. Så du kommer ju kanske upp i, med säg 150 gångna meter med den här kostymen för att du ska ha det.
Ja, liksom ansträngningen passar inte riktigt omfattningen, eller vad man ska säga.
Nej, då gjorde det inte det. Sen tycker jag att det är skillnad. Nej, som i SHL, till exempel, där man, där du har den här mediala bevakningen, där du blir filmad när du går av bussen, ja, och när du blir filmad när du kommer till hallen, fotad, allt möjligt liksom. Då tycker jag att det är fan alltså.
Mm.
Alltså visst, SHL är ju liksom inte Serie A i fotboll, där man går med liksom klippt och skuren av normal kostym. Men däremot så tycker jag att man ska se reko ut. Man ska se, precis som du sa, det är ju en högtidsstund, så att man ska ju klä sig efter det. Det tycker jag absolut.
Mm.
Sen finns det ju olika sätt att klä upp sig på. Många lag har ju liksom, de skär ju ner det liksom till en schysst kavaj, skjorta, jeans.
Ja.
Vissa kanske har en snyggare lagjacka eller en rock. Jag tycker det är ganska lagom nivå på SHL faktiskt.
Alltså, ibland när jag vet att jag ska ha på mig kavajen hel kväll, så kan jag ju fula mig lite inom citationstecken genom att till exempel strunta och stryka ryggen på skjortan för att så här, det tar för lång tid och är för tråkigt. Alltså, har du gjort likadant i SHL? För man kommer ju bara se liksom framsidan på dig där när Simors kameror zoomar in dig.
Jo, det är väl, det har jag gjort, det får jag erkänna.
Ja, ja, ja.
Men det är ofta man har sån här överdragströja som någon form av någon golfkofta av något slag. Så då behöver man inte stryka alls nästan.
Nej, det är ju drömmen.
Ja.
Du var inne på det lite tidigare där, att som spelare, om vi tar här hemma då till exempel, man filmas ju och fotas typ överallt. Är det påfrestande om man som person inte är helt obrydd kring hur man framställs?
Vissa kan nog tycka det. Alltså det här när man inte är beredd på det.
Mm.
Men ofta då, om man tar till och från match, så har du ju ändå en liksom, du har en vetskap om att du kan bli filmad, fotad nu.
Ja, jo.
Så då får du ju välja själv hur du vill uppfattas på bild eller på video. Ja. Vill du komma in och glida in och se ut som hej, kom och hjälp mig liksom, det, kör på det. Eller vill du vara stilig? Ja, nej, men se det lite som en, ska man säga, en kontaktannons då.
Vi ska senare i dagens avsnitt ha med ett av de mest profilerade nyförvärven, får man nog säga, till SHL inför den här säsongen. Jag tänkte därför att det kan vara läge för en liten lista kring det här, va?
Mm.
Det vi då ska göra är att lyfta fram tre förstärkningar var från en annan liga som vi är liksom lite extra spända på inför säsongen 21-22. Så det är liksom ingen ren bästa värvningar chaufräs vi slänger oss här med nu, Figg, utan vi kör på de som vi av lite olika skäl är mest spända på att följa lite extra, helt enkelt. Och jag tycker vi skiter inbördesordning, det blir för stökigt. Så tydligt, va?
Ja, absolut. Det är, jag är på. Jag har fått ihop ett par namn.
Ja, spännande. Jag tycker ju typ att så här, Lash faller bort här till exempel, och kanske lika så Nygård, för där vet man vad man kommer få ungefär.
Mm.
Så det känner inte jag mig i alla fall lika spänd på. Men vi får se här vad vi har plockat fram. Ska vi börja med ditt första namn?
Fan, tungt för mig när jag båda har Lash och Nygård här. Nu sitter jag på. Nej, men det har jag inte. Jag skojar bara. Jag har tre andra namn.
Ja. Ja.
Ska jag starta?
Du kan börja.
Ja, då mitt första namn blir faktiskt Jussup Pustinen.
Ja, till Örebro.
Ja, en jävla massa U där. Det kanske blir Jussup Pustinen.
Det är inte helt lätt att stava, men det behöver man inte kunna göra just nu i alla fall. Varför är du lite sugen på att se honom spela hockey i Örebro?
För att så här, va? Vi är ju födda samma årgång, 1988.
Ja.
Så vi har mött varandra ganska mycket i juniorlandslagssammanhang.
Ja.
Och jag kommer ihåg att han var väldigt skön att beskåda,
ja,
då på den tiden. Och sen lyckades vi, och sen hamnade han även i Kamloops Blazers i den här juniorligan då, som jag också var i.
Just det.
Så då fick vi mötas en del där också, så att vi har ändå följt varandra fram tills för ja, nu blir det ju fan. Det blir ganska många år alltså, men ja, det ska ändå bli kul att se han igen och se om det är lite samma typ av spelare eller om det har hänt någonting annat liksom.
Han kommer med rätt fina stats får man säga.
Ja.
Så där är nog förväntningarna hos Örebro dessutom ganska höga skulle jag tro.
Ja,
ja, men kul. Kul val måste jag säga.
Ja, ja, men vi får väl se om det var ett kul val. Alltså, vad tror du? Är det en gubbe som kommer vara...
Ja, alltså, det är en spelare jag inte vet så mycket om, men jag kollade ju upp honom så att säga direkt när han presenterades. Och det första jag tänkte var att här är en spelare med rätt fina siffror. Och de där gubbarna som, alltså, som man inte vet så mycket om, som är import, men som ändå liksom bör kunna leverera en hel del poäng. Man kan sällan vara säker där alltså. Men det med honom känns som att det finns alla förutsättningar för att det ska kunna gå ganska bra. Och i Örebro har de ju kört någon dunderfinsk satsning här nu också.
Mm.
Så han har ju lite landsmän att hänga med sig där också.
Mm.
Då kör jag min första.
Japp.
Det här är ju ingen dyngchock, men Carl Söderberg till Malmö.
Mm.
Alltså, det har ju snackats ganska mycket om honom vad gäller åldern, att han skulle vara för gammal och sådär. Men alltså, så sent som säsongen 19-20 snittade han ändå 0,5 poäng per match i NHL. Mm. 0,6 året innan. Senast han var i SHL, 31 baljer gjorde han då. Så ja, det ska bli jäkligt spännande att följa om han fortfarande har det så att säga.
Ja.
För jag tycker inte det är sådär mycket som talar för att karriären är på väg utåt. Det känns som att han fortfarande borde kunna leverera på en hög nivå. Och ja, så det ska bli jäkligt spännande att följa i ett lag där han ju givetvis är den största profilen.
Vet du hur många säsonger han skrev på för Malmö?
Ja, två. Det är ju inte så att de har liksom slängt mängder av miljoner av honom. Ja, det är klart så fasen han får svinbra betalt, men det är ändå så att säga bara två år. Och han är 35 nu, fyller 36.
Ja, men jag tycker också att den är, alltså, den är, där är jag nyfiken. Alltså, kom ihåg hur dominant, ja, han var när han lämnade. Alltså, nu kan det bli kanske lite knackigt. Nu har jag lite dålig koll på Malmös lag liksom, men om han är liksom i närheten av hur han var innan han åkte, så är det svårt att se vilka som ska bli hans lekkamrater kanske i det gänget just nu. Det blir nog väldigt mycket Carl Söderberg då, kung Carl. Men du, kul också att han kom hem, för att i vår podd, kom ihåg det när vi pratade lite om det här med corona och covid och allting.
Ja, just det.
Om att vi gissade på att det skulle komma lite fler hemvändare och sådär. Och jag trodde det var du som gav han som exempel då, att det var möjligt att han skulle komma hem.
Ja, men, ja, jag tror du har rätt. Kul att vi fick in det.
Ja, spåkulepodden.
Precis. Nej, men alltså så här, jag tycker inte Carl Söderberg känns som en given succé, men det är också därför jag tycker det ska bli spännande att följa.
Mm.
Ska du ta nästa då?
Ja, jag tar min tvåa, och då har jag tagit Linus Johansson tillbaka till FBK.
Just det.
Och det här blir väl kanske lite större än just bara honom. Alltså, jag är ju väldigt nyfiken på Färjestads forwardsuppställning. Det här med roller och lite si och så. Alltså, nu ska det bli väldigt tajt med istid för många forwards.
Ja.
Så det här kanske inte blir just specifikt mot Linus Johansson då, utan det blir lite liksom, vilka av de här stjärnorna kommer att acceptera att kanske spela under 15 minuter per match och ändå kunna göra det bra liksom.
Ja, precis.
Så det kanske inte blir helt, helt rättvist att plocka ut just bara Linus liksom. Men han får, han
ja,
får...
men han kanske är lite vad ska man säga, han kanske är en av dem som får finna sig i lite mindre istid emellanåt i alla fall kanske.
Det skulle kunna vara så. Alltså, i och med att laget som de har på pappret liksom.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det sätter, att du, om du väljer ut honom och sätter vad du menar, så sätter det ändå fingret på någonting.
Ja.
Men han ska väl vara en spelare som liksom går in i slutet och vinner viktiga tekningar och så vidare. Men ja, samtidigt, man ska finna sig i det där. Ja. Nej, men det är spännande att följa faktiskt. Jag håller med dig. Min nästa då. Då kör jag Shay Genway, som ju har landat i Brynäs. Det här blir hans 10:e klubb på 10 år.
Så kallad suitcase.
Ja. Ja, exakt. Men det som ändå är slående får man säga, att poängmässigt har han typ alltid levererat. Han gör sina liksom 0,5 poäng per match från backplats. Det är ganska bra. Speciellt en bra liga som KL är, där han har varit mycket. Och de flesta minns nog hur makalöst bra han blev, ska vi säga, i Frölunda 2019. Det började inte så där lysande, men det blev ju fantastiskt till slut. Och det känns som att Brynäs, sen man tappade Ryan Gunderson, kanske inte riktigt har haft den här poängkungen tillbaka. Mm. Ett riktigt offensivt hot. Ja, det ska bli spännande att se om han verkligen kan bli liksom den här backettan i Brynäs. Rent offensivt i alla fall.
Ja, alltså, vem skulle annars ta det där?
Ja, nej, konkurrensen är väl inte mördande direkt. Alltså, Simon Bertilsson är alltid en hög status, men det är en helt annan typ av back.
Ja!
Det känns väl så här. Det känns ju givet att han kommer få den rollen. Det är ju inget snack om saken, Genway. Men frågan är om han kan axla den, så att säga.
Spännande. Nej, men jag kör min sista, och då har jag tagit vår gamla poddkompis Linus Omark. Jag kunde liksom inte låta den vara. Jag kunde inte det.
Nej, det är ändå rimligt.
Jag måste säga, alltså, sevärd spelare, såklart, och allting därtill. Mm. Men det är någonting med de här spelarna, speciellt svenska då, som gör mycket poäng i andra ligor och sådär.
Mm.
När de ska hem, då får jag en liten sån här satjävul i mig som säger så här: ja, undrar om man verkligen kommer nå upp i den här poängsumman i SHL, där man spelar slaviskt, disciplinerat liksom försvarsspel med stick och pack och täcka puck och liksom allting.
Ja, ja.
Alltså, jag är så nyfiken. Det var likadant när Linus Klasen, den andra då, skulle hem till Luleå inför förra säsongen. Då sa jag till honom innan att alltså, ja, nej, men det blir säkert skitkul det där. Du liksom var beredd liksom på att möta defensiv i 60 omgångar eller vad det kan vara nu. Men han lyckades ju få ihop sina 40 poäng, och det är så jävla
defensiv betong.
Ja. Nej, men det är så imponerande alltså, och jag tror att Omar kan göra detsamma. Alltså, helt övertygad. Och vet du vad en annan förhoppning för mig är i allt det här?
Nej.
Det är att den här typen av spelare då, om man tar Linus Klas eller Linus Omar, att de kan komma hem och leverera SHL utan att vara den här typiska SHL-roboten, om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Fullständigt.
Och att det kanske skulle kunna smitta av sig till andra spelare eller ledare och liksom etc. För att se att det går faktiskt att lyckas i den ligan.
Menar du så här, det hade varit bra kanske för ligan om Omar fick släppa loss lite och lyckades med det?
Ja, exakt. Och för andra spelare, och så att man kanske kan komma tillbaka lite till den typen av hockey också, så att det inte är så jävla radiostyrt. Det är det jag hoppas i vilket fall.
Vi ska säga det om Linus Omark. Alltså, de siffrorna han har haft ute i Europa de senaste åren, alltså, det är helt sanslöst alltså.
Ja.
Han levererade ju i ryska ligan hur många år som helst. Eller hur många år som, många år. och sen nu senast i Genève, kom väl, tror jag, tvåa i hela liksom poängligan. Så det är ju med några ruska säsonger i bagaget som vi får se hur det går. Men jag håller med dig. Grymt spännande.
Mm.
Min sista då. Då vänder vi blickarna mot Leksand och deras nya målvakt, Kasimir Kaskisuo. Det är, alltså, namnet räcker ju som motivering alltså. Det är ju fem dansande plus, får man ju säga alltså.
Ja, verkligen, säg det igen. Vad heter han, sa du?
Ja, men det är ju inte hundraprocentigt såklart. Men Kasimir Kaskisuo, något sånt tror jag man ska säga. Sen, valfritt att slänga på liksom finsk accent.
Ja, okay.
Men alltså, det som är lite skönt med honom är att, alltså, han har ju en egen YouTube-kanal och lite sånt där.
Ja.
Med så här, jag vet inte exakt, men jag tror det är typ så här runt 30 000 prenumeranter, som man säger. Så det, jag tror det är så här, han lägger ganska mycket tid på det där.
Ja.
Så det doftar ändå, jag vet inte hur han är som person, men det doftar lite profil.
Ja.
Och kan man ju då addera till det att han lär spela mycket i Leksand.
Mm.
Han har luktat lite på NHL, men nu är det första gången han spelar professionellt i Europa. Så ja, jag tror Leksand har skjutit in mycket förtroende i honom. Så det i kombination med att han har lite roliga grejer för sig vid sidan av isen och sådär, så han sticker ut lite, gör att det ska bli kul att se hur mycket av en profil han kan bli i Leksand.
Ja, mycket kul att se också vad han ska visa från Leksand när han har visat Konsum och ishall. Nej, elakt.
Vi har pratat så mycket positivt om Leksand den här podden, så det kan de nog leva med.
Nej, men det där blir kul. Det är kul tillskott.
Han åker iväg till Arnelöv och Zachrisson och filmar dem när de håller på med sina funktionsbrallor
och eldar.
Ja, men det var det. Norlind och Figrens lilla lista över spelare som vi är lite extra spända på att följa under SHL 21-22. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om kläder och matchställ och sådär tidigare i den här podden. Och nu tänkte jag kolla med dig, Figge. När har du varit som mest missnöjd eller bedrövad kring vad du har behövt ta på dig i hockeysammanhang?
Ja, alltså det första som kommer upp nu, ja. Det är ju, alltså i juniorlandslaget, så hade vi, jag vet inte, vi hade kläder från en märke som hette NEH. Alltså ne eller någonting. Alltså jag tror aldrig jag sett en spelare som har fått de kläderna i rätt storlek eller liksom schysst stuk. Alltså det kan jag säga, att det kändes som att vi fick sätta på oss någonting från upphittat lådan. Alltså du vet, du kunde få en piqué där armarna liksom slutade vid handlederna. Gick liksom till knäna. Alltså det var fel ta med fan hela tiden. Jag tror till och med när vi spelade vårt JVM, så hade vi något så här inför, eller om det var under turneringen, så skulle man göra någon form av sketch eller göra något kul vid någon middag. Och jag tror att mitt lag då, de jag var indelad i,
tog bara på sig sina kläder och gick upp på scenen och stod där.
Nej, men typ, alltså vi gjorde en modevisning med den här ne-kollektionen då, och gjorde åtlöj av den, alltså rakt upp och ner.
Då var missnöjet ganska utspritt, så att säga. Det var en grej,
ja,
så att säga.
Ja. Det var ingen som var nöjd med de där kläderna. Och på tal om nöjd och landslagskläder, vi hade ju då någon samling på Arlanda då hade vi fått så här liksom, sett på din snygga ne-piqué och ett par jeans liksom. Och så, ja. Och så kommer jag upp dit, har min ne-piqué och mina jeans, och så åker jag upp och så ska vi ses på Alfredo, en klassisk restaurang där på Arlanda, och kommer upp. Och en av de första som jag träffar är Micke Tisell, som är vår huvudcoach då. Så han morsar ju, och så tittar han på mig liksom från topp till tå, och så tittar han på mig och frågar mig liksom, fan, Figge, är du dum i huvudet eller? Och jag så här, fnittrade lite osäkert, tänkte vad fan har jag gjort nu liksom? Och då hade jag tydligen ett hål på jeansen, på liksom knäna. Och det stod faktiskt i beskrivningen liksom, hela och rena jeans.
Okay.
Men det var inget stort hål, utan det var bara någonting som var modernt då. Så han tvingade mig faktiskt att köpa ett par nya brallor på Arlanda. Och det är liksom inte världens kanske modernaste prylar på Arlanda. Så jag fick gå ner på Marco Polo, och där hittade jag ett par svarta jeans i tights, alldeles för dyrt, ja. Alltså jag hade inga pengar liksom.
Nej.
Alltså jag fick ta mina sista slantar och tjacka ett par Marco Polo tights typ, för att göra han nöjd under den flygresan.
Vad kostar de?
Alltså jag vill tro att de kostade 11-1200 spänn alltså.
Ja, det är ju ganska saftigt ändå om man sitter på en rookie-lön.
Nej, men vad fan, jag hade inte ens idéer. För fan, jag hade inackorderingsbidrag och studiebidrag. Det var det jag satt och jobbade med.
Okej, nu är det.
Nej, men så det blev, alltså för att vara använda en gång, så blev det på ganska dyra byxor. Men jag kan nu faktiskt i efterhand köpa hela den här storyn och hela Micke Tisells påtvingande av nya byxor för mig. Alltså jag tycker att när man reser i lag så där, man ska vara hel och ren.
Ja.
Alltså det är som en gammal kapten som jag hade i Frölunda som kanske är känd för att vara lite stilig. Han sa ju det någon gång när vi skulle åka iväg liksom, då ville han, det är Joel Lundqvist såklart som vi pratar om, han ville ju såklart att vi skulle alltid vara överdressade, kände jag.
Ja.
Inte han antagligen. Nej, men då, han sa det så jävla skönt någon gång, han bara, men alltså fan, vi vill ju inte åka runt och se ut som en bulgarisk cirkus när vi är ute liksom och reser. Jag tyckte det var så skönt, för jag såg det framför mig liksom. Det kommer 25 spelare i liksom gamla trasor och för stora skor och hål i skorna och...
Bulgarisk cirkus. Det är bra,
ja, skönt.
Raka vägen från Burgas. Eller vad heter det?
Nej, man ska vara hel och ren och snygg. Det står jag fast vid.
En stor del av kontentan med dagens avsnitt, helt enkelt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med sådan fart på isen att inte ens Connor McDavid hängde med, så valde den här 28-åringen till den här säsongen att vända hem till Färjestad för att skriva ett historiskt långt kontrakt på 6 år med klubben. Och han är en av flera stjärnförstärkningar som gör Karlstad-gänget till den nog största guldfavoriten i SHL 21-22. Den målfarliga stockholmaren är dessutom en av få som lyckats få poddkollega Robin Figren helt mållös. Vi säger varmt välkommen till podden, Joakim Nygård.
Tack så mycket.
Har du haft en bra sommar? Har du kunnat vandra runt i Karlstad ostört?
Ja, men det har jag ändå kunnat göra. Sen har jag väl inte varit i Karlstad så där jättemycket. Jag var ju tvungen att dra till Spanien 2 veckor precis när jag kom hem från Kanada. Sen började ju fysen och körde på lite där. Så...
Var du tvungen att dra till Spanien? Det var ett intressant ord för att beskriva det.
De tvingade dit mig. Nej, men det är skatteskäl och sådana där. Så jag fick sätta mig på planet och åka till Spanien. Så det var inte helt fel faktiskt.
Det låter... Man har hört om värre bestraffningar eller vad man ska säga.
Nej, men annars har jag kunnat, knata runt i Karlstad rätt ostört. Så... Det har varit en härlig sommar.
Känner man av i Karlstad ändå redan att det är något extra i luften, om du förstår vad jag menar? Den här satsningen har ju inte undgått någon.
Nej, precis. Jo, men det är klart att det är många som kommer fram liksom och är lite på så där, och ja, men man känner liksom att det är något på gång, såklart. Det ska det ju vara också, jag menar. Här är Jakobsson, har värvat på bra, så nu är det upp till oss spelare att göra något bra.
Du har väl fått prata om det 724 gånger eller något i den här stilen, men om vi backar bandet till slutet av våren. Du är i en bra ålder och håller fortfarande väldigt hög klass. Vad är det som får dig att skriva på för 6 år med Färjestad?
Nej, men det är väl... Alltså framförallt, först och främst så var det jag kommer hem för att vi har ett bra lag och chansen att verkligen vinna liksom. Och det är något man alltid har velat och vill vinna liksom. Sen har ju polarna legat på lite så. Men just att vinna, och sen trivs jag ju fantastiskt bra i Karlstad också. Det är ändå prio ett för mig. Jag är rätt hemma kär människa så också. Och nu har jag varit ute på ett äventyr, så sen var det ju nära att, alltså, Schweiz lockade jättemycket också, såklart. Man har hört att det är superfint att bo där och spela där och allting, men det var just det här att vinna som fick mig att vilja åka hem. Och då sa jag liksom att, men ska jag komma hem så vill jag ha ett långt kontrakt. Och då blev det de här 6 åren.
Men Joakim, det känns inte alls deppigt på något sätt att liksom byta Toronto och Vancouver mot Oskarshamn och Timrå? Alltså, inget ont om de svenska lagen, men det finns ju en viss kontrast där.
Ja, jo, så är det. Just den biten har ju varit häftig där borta. Liksom åka runt i alla, alla städer. Nu det här sista året blev det inte så mycket. Då satt mig inne på hotellrummet och häckade. Liksom. Men första året så åkte man runt till häftiga ställen. Och det var i New York och Vegas och ja, men Vancouver och Toronto och allt sånt. Så det blir ju bit ut det mot Oskarshamn och de här gängen. Det är klart det blir skillnad.
Det är ofrånkomligt att tycka att den kontrasten är lite smårolig.
Ja, men det är lite småmysigt där också. Så. Det ska nog gå hem.
Vad har varit häftigast att spela on the road i NHL?
Jag skulle nog säga Vegas. Jag tyckte Chicago som stad var nog rolig. Så det var en häftig stad som en just att spela i Vegas. Och stod liksom lättklädda tjejer nere vid plexiglaset när man på uppvärmningen och det var ett jäkla tryck där faktiskt. Det var viken, var utklädda till vikingar på läktarna. Det var som en fest liksom.
En till detalj kring ditt kontrakt för att gå tillbaka till det som jag vet att jag har snackat om en hel del är att det sägs att du inte har några klausuler i det här sexårsavtalet, alltså det är inte möjligt att bryta det för att exempelvis sticka utomlands. Hur kan man inte vilja ha det, undrar
jag? Ja, bra fråga faktiskt. Jag blev lurad.
Nej, men finns det ingen rädsla i det att infinna sig liksom en lite trist lunk efter 2-3 år och man vill hålla dörren öppen för Ryssland eller Schweiz och sådär?
Absolut, det kanske kommer sen, men när jag kände att jag skulle eller ville väl vända hem så kände jag ändå att då ville jag hem på riktigt liksom. Jag vill inte tillbaka och flänga någonstans, utan nu valde jag komma hem och nu är jag hemma för gott, tänkte jag säga. Får vi se hur det blir när jag är 34 eller vad är när kontraktet går ut. Om jag håller en hög nivå då så kanske jag kan dra till Schweiz ändå.
Ja, exakt. Men du var inne lite på det där tidigare också med att det har ju värvats på rätt friskt i Karlstad. Vi snackar Marcus Nilsson, Mikael Wikstrand, Linus Johansson, Jakob De La Rose kom in där efter dig. Och det här är ju bara några av FBKs liksom tyngsta nyförvärv om man säger så. Och ni är ju hypade nu, med rätta tycker jag i alla fall, och får nog bära det här då favoritskapet 21-22. Hur ser du på det?
Från min synvinkel tycker jag det är rätt kul. Sen kommer vi ha en jäkla press på oss. Men Färjestad har ju nästan alltid haft rätt stor press på sig. Så sätt. Färjestad har ju nästan alltid varit favoriter och högtippade och allting.
Mm.
Men det är något man måste leva med som hockeyspelare. Liksom. Jag tycker det är kul. Det ska bli spännande att se vad vi kan göra. Som sagt, vi har ett skickligt lag på pappret och sen får vi se. Jag menar, HV hade rätt bra lag på pappret också, men de gick inte så bra för dem. Jakobsson har gjort sitt och nu är det upp till oss att göra något bra av det på isen.
I ljuset av hur det gick för HV där, det hade nästan varit lite uppiggande om er målsättning var att inte åka ur.
Ja, precis.
Ta hem ett gäng stjärnspelare. Final, det får vi se, men vi ska inte åka ur.
Nej, vi ska inte åka ur. Nej, det får vi hoppas att vi slipper.
Nej, det ska ni nog klara ifrån, tror jag. Men kan det ändå finnas, och om man ska anstränga sig nästan, blir det ju för att problematisera lite kring Färjestads satsning. Ni har fått in många väldigt kompetenta, får man säga, forwards. Och en del är också kvar, liksom Mikael Lindqvist, Ejdsell, Viksten. Kan det finnas lite så här oro kring att alla kanske inte ska köpa och hamna i en tredje kedja och sådär? Det är många som kanske anser sig vara bättre än så, menar jag.
Ja, jo, så är det. Det kan ju alltid vara en problematik. Jag menar, vi har många bra forwards och men det kan ju ses både negativt och positivt. Jag menar,
ja, absolut.
Man kan säga att man inte köper sin roll, men samtidigt kan man liksom rulla på 4 bra kedjor.
Mm.
Och de som är bäst för dagen, de spelar liksom. Men sen såklart, jag menar, det är powerplayplatser, det är 2 powerplay och vissa som brukar spela powerplay kanske inte får spela powerplay. Men det gäller att köpa sin roll och det var något vi pratade om i Strömstad också. Att det är liksom vi tillsammans som ska göra det här.
Mm.
Och då gäller det att alla köper sin roll och drar sitt strå till stacken, så att säga.
Det blir klyschtätt i sådana här sammanhang, det blir det ju.
Ja, det blir det.
Men det finns ingen oro alls hos det att skulle ni inleda säsongen med liksom 4 torsk på de 5 första, att det blir sura miner och snack om hierarki hit och dit och sådär?
Nej, jag tycker ändå vi är så starka som grupp och med tanke på att alla känner varandra så är det liksom, det känns ändå som vi har rätt högt i tak till varandra och det är liksom, det tror jag ändå är rätt viktigt. Och sen har vi bra ledare i gruppen som vågar säga till och säga vad de tycker och och allt sånt. Så. Men sen vet man aldrig. Men det ska vi se till att det inte händer.
Det är väl ändå så här att man väljer väl hellre att ha en ruskig stark första, andra och tredje lina än bara en stark första kedja att förlita sig till. Så egentligen, ja, i grund och botten är det ju bara ett styrkebevis där att man ens pratar om att hierarkin skulle vara ett sånt problem.
Vi har ett bra lag på pappret. Sen kan ju vad som helst hända liksom. Vi är nöjda med hur det ser ut just nu.
Hur många mål tänker du själv göra under säsongen?
Jag tänker göra 22.
Okay. Ja, det är bra. Tydligt. Fan vad härligt.
Men jag tror jag har gjort 21 som mest. Så jag får väl se till att försöka slå det.
Ja, men det är bra. Man ska gå för PB.
Ja.
Med undantag för en sväng i Färjestad förra säsongen så har du ju, som vi var inne på lite då, spenderat de två senaste åren i Edmonton. I alla fall delar av dem. I stort, hur har den här NHL-upplevelsen varit för dig?
Jättestor. Det är en rätt tuff start faktiskt. Jag kom ju dit och så tappade jag bort passet på flygplatsen.
Jaså? Alltså det första som hände?
Ja, alltså när jag kom till Edmonton så tappade jag bort passet.
Oj.
Och sen var det en massa grejer som skulle göras. Det skulle liksom skickas in så man kunde komma in i USA och bla bla bla.
Det låter svinjobbigt.
Ja, det var en jäkla process. Jag missade första dagen på campen för att jag var tvungen att flyga till Ottawa, till svenska ambassaden där och ansöka om ett nytt. Men de kunde inte skicka ner mig till AHL, så det var ju bra.
Ja, just det!
Så jag tänkte lite taktiskt. Jag hade en lite små tuff start, men sen fick jag det passet och då rullade det på sen.
Du kom ju över först som 26-åring. Mm. Det är ju ändå lite ovanligt. Hur upplevde du det? Att du hade ju ändå verkligen varit med om att få SHL och bli lite vardagslugnt för dig och sådär.
Nej, men jag var väl en lite late bloomer också. Jag hade ju lite NHL-erbjudanden året innan jag åkte över.
Mm.
Och då valde jag att stanna just för att vara lite osäker på mig själv kanske, om jag verkligen trodde på mig själv att skulle lyckas där borta. Och den tron måste man ändå ha på sig själv om man ska åka över, känner jag.
Mm.
Sen gjorde jag en bra säsong till, eller en bättre säsong, och då kände jag ändå att det var dags att röra på sig. Men det är såklart häftigt. Det var inget man trodde när man var 23 liksom, att man skulle få chansen att spela ännu.
Du har ju stundtal spelat med Connor McDavid, som väl de flesta väl anser vara bäst i världen just nu. Berätta om det. Hur har det varit att spela med honom?
Men jättehäftigt. Jag kommer ihåg när vi kom till jag och Joel Persson åkte över tillsammans.
Just det.
Andra dagen på campen där så hade vi, eller andra dagen när vi kom dit, campen hade inte börjat så det var inte, alla var inte där. 3-3 körde vi och det var McDavid och jag kommer inte ihåg vilka jag var med. Men då såg man liksom hur jäkla skicklig och bra han var.
Mm.
Så vi bara titta på varandra där, jag och Joel, och bara, vad är det som händer? Han gjorde exakt precis vad han ville. Han är så jäkla bra så det är svårt att beskriva liksom hur bra han är. Liksom.
Jag upplever inte att liksom gemene man här hemma eller gemene hockeysupporter eller vad man ska säga har riktigt förstått hur dominant han är där borta.
Nej, men det är svårt att se på TV så liksom hur man ser inte, de flesta ser inte hela matcher och sen blir det skillnad att se på TV också.
Mm.
Man ser han liksom på träning varje dag också och på matcher så blir det liksom, alltså han är så fruktansvärt skicklig.
Mm.
Och allt han gör är liksom i fart och hela tiden liksom, allt han gör är i högsta fart.
Ja.
Så det, han gör ungefär som att ta en, när man var mindre liksom, någon supertalang när man var mindre. Ungefär så ser det nästan ut ibland.
Jag har hört lite diskussioner så här hur många poäng Connor McDavid skulle göra i SHL.
Mm.
Vad tror du? Hade han klarat 100 poängs spärren?
Ja, den diskussionen har jag haft med många faktiskt.
Ja, är det så? Ja. Vad har du landat i?
Nej, jag tror att han skulle spränga den gränsen.
Ja.
Tror jag. Jag tror han skulle landa in på strax över 100 skulle jag tippa på.
Ja. Ja, det är ju...
Den är alltid svårt. Jag vet att han har sagt att han tycker det är svårare att spela på stor rink, just att man kan försvara liksom inifrån och ut på ett annat sätt.
Ja, just det.
Mm. Att det är liksom, det blir liksom tight i mitten och så. SHL är ju en ganska tight defensiv liga så.
Ja, precis.
Men ändå när man tänker på hur bra han är, så är det liksom, det är svårt att se att han skulle gå liksom poänglös från en match.
Ja, det hade varit bra om du fick med dig honom hem.
Ja, ja, det
är det. Färjestad går på det riktigt hårt.
Ja, precis.
Värva Conback, David, bryter kontraktet med Edmonton. Men hur är han som person, McDavid?
Han är rätt lugn och stillsam, så säger väl inte så här jättemycket så. Fötterna på jorden ändå. När han väl säger något så är det liksom, då är det kloka ord.
Han tappade det inte i Las Vegas i alla fall, det kan vi konstatera, eller?
Nej, det är väl han nog inte.
Nej.
Det får han nog inte göra. Han har nog många ögon och öron på sig.
Nej, men det är ju så det upplevs utifrån också, att han är ganska liksom sansad och professionell, så att säga.
Sen är han ju en skön person, liksom. Han skojar ju, han kan ju skoja han också. Liksom.
Har ni festat till det ihop?
Vi hade ju rookie-partyt hade vi.
Ja.
Sen har vi haft några lagfester, Halloween-fester och sånt där. Men på rookie-partyt så, alla rookies var ju tvungna att dra liksom, skulle roasta alla, eller man fick välja ut några som man skulle roasta liksom. Först skulle man sjunga sin nationalsång.
Ja.
Sen drack vi så här shots med typ rysk kaviar. Det var så jäkla äckligt, så jag kan aldrig titta på en tequila än. Och sen var vi tvungna att roasta folk, så jag valde att gå på han.
Oj, vågat det då?
Ja, det är riktigt vågat. Så han brukar ha trasiga kallingar ibland.
Ja.
Eller kallingar med hål i.
Okay.
Så jag hade inte, vi fick reda på dagen innan att vi skulle roasta, så tänkte jag bara, så tog jag hjälp av en Klefbom och Adam lite.
Ja.
Så då tänkte att jag får väl ge han ett par kallingar. Ett par hela kallingar. Så när jag kom med, sen hann jag inte gå och köpa ett par kallingar, så jag fick ju ta ett par ur resväskan.
Du gav honom dina kallingar.
Ja, jag gav honom mina kallingar. Nytvättade som typ var.
Ja.
Så jag sa väl något i stil med att tjäna bäst i NHL, men ett par hela kallingar har inte råd med. Och sånt. Och så gav jag mina lite för små Hugo Boss-kallingar fick jag. Men jag fick tillbaka dem sen.
Ja, det var så. Okej, okay. Det var ju himla generöst.
Han fick reda på att det var mina egna.
Ja, men det är ändå härligt. Han tjänar med något sånt där, jag vet inte exakt, men det är väl typ 12,5 miljoner dollar per säsong.
Ja,
slitna, men liksom fräscha kallingar är det för mycket att begära. Ni hade ju en sån speed skating competition i Edmonton, och då vann ju du hela rasket. Det blev ganska uppmärksammat här hemma också.
Ja.
Åker man då fram till McDavid och pikar honom, eller åker man mest runt och är nöjd för sig själv att man är snabbast i Oilers?
Nej, jag var inte fram och pikade han faktiskt. Var inte.
Nej.
Men det var ju många, eller var några i laget som hade bettade liksom.
Jaha, var det?
Det var ett bett på vissa trodde att han skulle, eller att jag skulle ta han, och
okay.
Någon bettade emot, så det var lite så interna bett i laget vem som skulle ta hem det.
Ah, kul ju.
Så det var ju därför man ser Cassian och Dreisaitl där på videon, ser man ju att de kramar om mig, så de hade ju bettat på mig. Nej, men det var en jävla häftig upplevelse. Det var liksom fullsatt där. Det var ju typ 20 000 på plats för en skills competition. Så det var jättehäftigt.
Skridskoåkningen är ju lite din grej, känns det som. Vad är hemligheten bakom den?
Jag skulle väl vilja säga att jag tränar på något speciellt. Ja, jag har inte gjort det. Jag har ju bra spänst och alltid varit snabb liksom, från när jag var liten. Så jag har väl lite i mina gener så också. Sen hade vi en skridskocoach där i Skåne när jag var liten. Vet jag inte hur mycket det satte sig i min skridskoåkning, men vi körde ju många konstiga grejer. Typ som de här IRM kör just nu, körde vi när vi var små liksom.
Ja, okej.
Okay. Så sånt körde vi mycket borta i Skåne. Sen vet jag inte, jag har väl alltid försökt träna på som vanligt bara. Sen har jag väl blivit lite snabbare med åren, men det är för att man växer och blir starkare antar jag. Men inget speciellt så som jag har tränat på.
Är du liksom nördig kring det här? Alltså bryr du dig jättemycket om slipning och sådana grejer? Just för att åkningen är ju ganska viktig för dig. Det är den för alla spelare, men din sticker ut.
Ja, nej, det är jag faktiskt inte. Jag gillar att ha samma skridskor så länge jag bara kan. Och det vet jag att de var riktigt, de tyckte jag var helt dum i huvudet där borta. Alla, för de böt ju skridskor typ var fjärde match liksom.
Ja, och du kommer så ett par två år gamla Bauer skridskor.
Ja, men jag kommer ihåg att jag bytte ungefär, ja, men efter jul någon gång, typ efter januari, februari, där, då hade jag haft mina skridskor i, ja, men lite mer än ett år. Liksom. Då, ja. Då gick de ju typ i taket, de trodde att jag drev. Men det var ju... Så jag gillar när de är mer liksom mjuka och fina och rörlig, alltså.
Du ansågs inte vara liksom en materiallirare i NHL i alla fall.
Nej, det är en raka motsatsen.
Vilka är annars dina liksom viktigaste förberedelser innan match och sådär?
Jag har väl inga speciellt. Tvånudd kör jag alltid.
Ja.
Man gör väl i princip samma sak utan att man har en ritual på det sättet. Det blir bara att man, när man väl har gjort det så många gånger, så gör man bara samma sak om och om igen. Sen om jag skulle... Mm. knyta höger skridskon först istället för min vänster skridskon någon dag, så skulle inte det förstöra min match. Liksom. Det blir väl att man går ut lite 2-0 och sen en nocko är viktigt.
Aha, okej. Okay. Finns det något så här som du är spänd på inför SHL utanför Färjestad, om man säger så? Är det något speciellt lag du tycker ska bli extra kul att möta, eller något speciellt spelare eller sådär?
Ja, jag spelade ju med han dansken Patrick Russell i Edmonton.
Just det, som går till Linköping nu.
Ja, precis. Så vi blev ändå, varken jag eller han spelade så mycket sista året. Vi blev rätt tajta där. Så han ska bli kul att möta och se. Kul också att se vad han kan göra i SHL faktiskt.
Ja, som du var inne på där, ni har väl spenderat rätt mycket tid på hotell och sådär. Vad gjorde man av alla de timmarna? Var det liksom bara typ tv-spel och grillbuffé? Eller vad gjorde man?
Ja, det var väl mycket COD blev det. Extremt mycket COD.
Ja, okej.
Sen hade vi så här lounge-rum också, som det fanns, ja, men ping, så det fanns så här lite, var många som tog med sig VR-glasögon så man kunde spela lite spel där, och så var det PlayStation där nere och biljardbord och sånt. Sen tränade vi extra också när man var på roadtrip, så stannade vi ofta kvar, så det blev ju, men det blev ändå mycket dödtid, så det blev en del COD faktiskt. Den käkade man väl, liksom gav man sig iväg och satte sig på läktaren och kikade på matchen.
Det låter ju faktiskt som ett ganska behagligt liv, måste jag säga.
Ja.
Men det kanske är långtråkigt också.
Ja, men det är klart man ska... Det var inget jag klagade över så, utan det är klart att det var ju kul. Liksom. Vi hade ju kul tillsammans. Jag menar, sitta på hotell och spela kod och äta god mat, det är liksom... skulle man inte tacka nej till.
Och ändå tjäna ganska jävla bra på det också.
Ja, men precis. Exakt. det var ju ett roligt år också. Även fast det var tråkigt att inte spela, såklart, så hade vi jäkligt roligt.
Du är ju från Stockholm. Man får nästan för sig att du är värmlänning. Inte på grund av hur du pratar, men för att du har varit i Färjestad så länge. Men vilket lag höll du på som liten?
Jag höll på Djurgården, gjorde jag. Jag var på mycket matcher faktiskt.
Ja, det var så.
Jag och Rino snackade om att jag tog hans autograf. Kom vi överens om.
Nej,
jo.
Det är kul ju.
Ja, faktiskt. Jag var ju nere, jag hade med mig så här små papperslappar, typ 100 stycken, som jag gick ner i spelomgång och så här, öppet hus.
Ja.
Så jag gick ner där och så ville jag ha allas autograf. Då kom vi överens om, jag tror vi kom överens om att Rino spelade, och så jag måste ha tagit hans autograf då. Och det är rätt häftigt.
Det är lite mäktigt, och liksom rätt många år senare så levererar han assist till dig.
Ja, precis. Nej, men så jag var väldigt stor djurgårdare när jag var liten faktiskt.
När släppte det? Alltså, var det någon speciellt för dig att möta Djurgården till exempel?
Mm, ja, det var väl de första gångerna kanske när jag kom upp i A-laget, skulle väl vara kanske lite speciellt så. För jag var ju liksom, alltså, jag stod ju i klacken när jag var 13, 14, 15 liksom.
Ja, det var på den nivån ändå, okej.
Ja, men jag vet inte om det var så speciellt så. Men det är alltid kul att möta Djurgården.
Men om vi leker med tanken att ni skulle ryka i semifinal och så spela Djurgården final mot, vi säger, Rögle. Skulle du idag hålla lite på Djurgården då?
Nej, jag tror inte det. Jag håller på Djurgården i fotboll, men jag vet inte, alltså, hockeyna.
Undra vad ditt 12-åriga jag hade tyckt om att du liksom fick legendarstatus i Värmland istället för Djurgården.
Ja, det hade den 12-åriga jag inte tyckt om, ska jag säga. Men tur att jag växte upp.
Ja, exakt. Du, jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren.
Ja.
Han har tidigare berättat om en incident mellan honom och dig under en sargduell.
Ja.
Du vet vad jag menar, eller?
Ja, det vet jag.
För den som inte har lyssnat på det avsnittet, så ni var i en sargduell och säkert ofrivilligt så drog du upp klubban mellan Figges ben, varpå han ilsknade till och sa något i stil med du kan ju för fan inte köra upp klubban på bollarna. Och, kommer du ihåg vad du svarade då?
Ja, jag sa du har inga bollar.
Nej. Vi garvade gott åt det här i podden, så det är absolut inget sådär. Men det var jäkligt rappt av dig, måste jag säga. Och det tyckte Figge också.
Jag brukar inte säga så mycket på isen faktiskt, men det kändes som att han la upp bollen lite för mig. Så jag bara slå in det.
Det där är ju kul. Alltså det är kul, tycker jag, framförallt för att det är så jäkla rappt att du liksom hittade det där i stunden.
Det är sjukt att han kommer ihåg det ändå.
Ja, men jag tror han kände sig så himla ägd. Så jag tror det sitter kvar som en liten tagg liksom.
Sitter kvar i resten av livet.
Ja, exakt. Nej, men fan, det ska du ha, Joakim, tycker jag. Det var rappt och vast. Joakim Nygård, du ska ha stort tack för att du tog dig tid, och lycka till med SHL-säsongen som ju drar igång här strax.
Tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Första gången i en podd.
Är det så?
Ja, så är det.
Tycker du gjorde otroligt bra ifrån dig?
Ja, jag har förberett mig en vecka.
Tack så fan, Joakim. Och kör hårt här framöver.
Ja, jag ska. Tack.
Veckans avsnitt har snart nått sin slutstation. Vi släpper ju poddar nu varje vecka. Och öser på in i hockeyhösten. Ni ska såklart följa oss. Det gör ni på Facebook, Instagram och Twitter. Där kan man också höra av sig till mig och Figge om man vill något, om man vill önska en gäst eller vad det nu kan vara. Glöm inte heller att prenumerera på podden. Och med det sagt så hörs vi igen om en vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.